Lupi,
Logistikpodden.
Logistikpodden. Då är det dags för en ett avsnitt av Logistikpodden. Och idag har jag nöjet att träffa Johan Erlandsson från Pling Transport. Ett cykelåkeri här i Göteborg. Och som vanligt så finns det länkar att titta på och klicka på logistikpodden.se. Hallå Johan, välkommen hit.
Tack så mycket, hej hej.
Vem är du?
Jag Johan heter jag då och jag ägnar mig sedan några år uteslutande åt olika cykelaktiviteter professionellt. Och jag driver tre olika verksamheter, dels Pling Transport och cykelåkeriet som du nämnde. Men min kanske största område är att jag utvecklar en ny typ av lastcykel. Velav Armadillo. Och sen så kör jag också lite egen konsultverksamhet inom lastcykel och cykellogistik och vardagscykling.
Det här är ju spännande. Så du är både åkare och cyklist och ingenjör?
Ja, precis. Jo, det finns väldigt mycket synergieffekter att både driva ett cykelåkeri och ta fram fordonen som jag använder.
Det här är ju något som är ganska nytt för de flesta. Cykelbud har ju funnits länge. Men har man sett era cyklar, vi kan lägga en bild på en sån här också, så är de inte, ser de inte ut som vanliga cyklar.
Nej. Det finns ju en väldigt, alltså i cykelvärlden så finns det ju en enorm bredd av typer. Det är ju Att gå och titta på en lastcykelmässa är väldigt mycket mer spännande, tycker jag, ju med tanke på bredden av olika lösningar jämfört med att titta på bilar som mer eller mindre har liksom hittat ett och samma upplägg. Men det finns en väldig variation inom lastcykelvärlden och vi har några typer som vi använder.
Ja, man ser ju, alltså det är inte ovanligt med cyklar som drar last. Men det finns ju i alla världens stora städer finns det ju persontransport, cykeltaxi och annat då. Är det den typen av fordon man har byggt på eller är det helt nya innovationer som ligger bakom just lastcyklar?
Den kanske vanligaste layouten på en lastcykel, både för om man ska dra mycket last eller om det handlar om cykeltaxi, så är det ofta en trehjulig cykel. Ett hjul fram och två hjul bak och du har ett mer eller mindre vanligt styre i fram och du sitter på en sadel. Det är den allra vanligaste designen på tyngre lastcyklar. Men det har vi valt att inte använda, det upplägget. Utan dels så utvecklar jag den här fyrhjuliga lastcykeln och sen så har vi lite andra små släp och stora släp och lite äldre lastcyklar.
Ni har släp till cyklarna också?
Ja, vi har alla möjliga. Vi har nog just nu fyra olika släp som vi...
Och väldigt starka ben måste ni ha då.
Eller? Ja, det är en av de vanligaste kommentarerna vi får höra. Ja. Ni måste få enorma benmuskler och ditten och datten. Men så är det faktiskt inte. Utan det handlar mycket mer om utväxling och elassistans på cyklarna. Och vilken typ av elassistans, vilken typ av växlar man har. Så att det enda som händer egentligen är att hastigheten går ner. Och man får... riktigt tung last och en uppförsbacke, men sen så kan du justera hur mycket kraft du ska använda med benen tack vare växlar och elassist. Så att vi är faktiskt inte särskilt vältränade. Bättre än att sitta på kontor kanske. Men...
Ja, det låter ju spännande. Men jag är lite nyfiken på dig då. Alltså hur har du hamnat här? Jobba med cyklar? Vad har du för bakgrund?
Från början så är jag civilingenjör i industriell ekonomi och jobbade som IT- och managementkonsult i början av min karriär. Så fick jag också förmånen att jobba lite med miljöfrågor på det konsultbolag som jag var på och då kände jag att det engagerade mig väldigt mycket mer än att sitta och utveckla administrativa system ute hos någon kund någonstans för att spara några spänn. Åt den så då tänkte jag att jag måste ge mig in åt miljöområdet istället. Sen så har jag suttit några år här på Chalmers på energi och miljö, avdelning för miljösystemanalys. Och tittade på informationsflöden i produktkedjor, gjorde jag. Efter det så startade jag eget konsultverksamhet inom hållbar konsumtion. Vilket ju är väldigt brett, men det handlar om människans påverkan på naturen ur ett konsumtionsperspektiv. Mm, och när man tittar på liksom vilka är de stora konsumtionsområdena, och där ett stort antal studier pekar åt samma håll då, att det är tre stora konsumtionsområden som dominerar. Det är maten, transporterna, boendet, och sen så är det då övrig shopping, och sen så tillkommer också de offentliga utsläppen.
Ja, just det. Vi inom transporter, vi vet ju det, att en tredjedel av energin den används för att flytta människor eller gods.
Det går ju att räkna på massa olika sätt, men det är i alla fall så, transporter är ju en väsentlig del. Men sen så känner jag att jag måste, det här är ett väldigt brett område. Dessutom har jag ett stort bilintresse faktiskt. Teknikintresse, men insåg snart om man jobbar med hållbar konsumtion, så att massbilismen kommer inte att fungera. Det är för energi- och resurskrävande att använda massbilism på bred front hela världen. Vi är ju några få förunnade i världen som kan unna oss den lyxen med massbilism och den energi- och resursförbrukningen som finns där, och annan miljöpåverkan som barriäreffekter och utsläpp till luft och buller och så vidare. Det går helt enkelt inte att få ihop, eller det blir i alla fall väldigt mycket svårare att få till en omställning om vi ska bibehålla massbilismen. Så därför så riktade jag in mig på då energi- och resurssnålare fordon.
Som cyklar. Med viss elassistans nämnde du tidigare här också. Ja. För det är det du arbetar med nu. Om vi då kan prata lite grann om det där. Och ni fokuserar ju på godstransporter. Vilket är lite ovanligt. Man ser lite fler och fler som börjar dyka upp runt om i världen. Men det är fortfarande en ganska ovanlig syn att se en lastcykel ute på gatorna.
Det är i vissa städer är det mer utbrett och vissa mindre.
Ligger vi långt fram här i Sverige?
Nej, det kan vi väl inte säga. Däremot så är det ju en enorm förändringstakt just nu. Mm. Det är ju en jättestora drivkrafter. Varenda kommun i Sverige vill ju bli Sveriges cykelkommun, eller till och med Europas. Och det är ett enormt tryck i cykelfrågan just nu. Och när den kommer, då kommer ju också godstransporter på cykel också, när det följer med.
Ja, det är klart. Som sagt, det handlar väl mycket om att skapa medvetande hos till exempel kommunpolitiker då. Att det här är ett gångbart alternativ. Men ett av företagen som du jobbar på är ju just Pling Transport, som då är ett cykelåkeri. Hur fungerar en sån verksamhet?
Ja, vi har kört i 2,5 år nu. Vi hade allra första uppdraget precis här bredvid faktiskt. Gjorde en enormt stor flytt som i efterhand var, det var lite overkill. Vi flyttade ett kontor med 11 kontorsplatser och konferensrum och kök och allting. Så det var lite...
Hur många resor blev det?
Ja, jag tror vi körde 10-11 vändor med 4 stora ekipage. Så att sådana stora flyttar gör vi ju inte idag. Men det blev en helsida i GP, så det blev en bra... Det var ändå lönade sig PR-mässigt.
Stort signalvärde.
Ja.
Naturligtvis.
Men sen har vi ju utvecklat verksamheten under 2,5 år och börjat hitta våra nischer, så att säga. Vad är det vi ska köra, vad är det vi inte ska köra? Och idag säger vi att vi har 3 affärsområden. Catering är det största som vi kör idag. Det är det vi har störst intäkter på. Mycket frukost och lunchtransporter och fikabröd och mackan till kundeventet på kvällen man ska ha på kontoret. Och vi kör också mat till förskolor och skolor kör vi också på lunchen. Det är ofta handlar om väldigt korta avstånd där det passar bra att köra med cykel. Om man har rätt utrustning med fjädring då, för att det märkte vi innan vi hade fjädring.
Galoschoppan.
Ja, galoschoppan och semlorna och tårtorna och smörgåstårtorna. Ja. Man fick köra väldigt försiktigt, det gick långsamt.
Så det har blivit ingenjörsmässiga utmaningar. För det är lite pionjär då, det här också, att det finns inga standardcyklar att köpa.
Jo då, det finns det. Men
är det inte så klara de här kraven då, eller?
Nej, det är alltså den här fyrhjuliga cykeln som vi utvecklar, den är ju några steg framåt. Och det fick vi också bekräftat nu när DHL Express använder vår cykel då i ett pilottest i Almere i Holland just nu.
Har kört man på?
I 5 veckor. Och de kör ju med lastcykel sen tidigare. En lättare tvåhjulig lastcykel, en Bullitt, som de har kört i flera år. Och i Amsterdam så är 20% av DHL Express fordonsflotta lastcyklar faktiskt.
Ja, har man varit i Amsterdam så förstår man att bilar är inte ett alternativ i centrala stan där.
Nej, det är, eller vilken holländsk stad som helst.
Ja,
så är det
ja.
Ganska cykelprioriterat.
Ja.
Och det är den här cykeln rullar, och det är Almere som ligger utanför Amsterdam som är en extremt cykelprioriterad stad där du verkligen har stora fördelar att om du kan köra gods med cykel istället för.
Ja, just det.
Men det jag ska komma till i alla fall är att de har varit på jakt efter en större lastcykel, för att den här Bulliten som de kör med, den tvåhjuliga, den har en lådkapacitet på kanske 150-180 liter någonstans. Och det kommer de ganska långt med, men de har varit på jakt efter någon större. Men har inte tyckt att de har hittat någonting som varit smidigt nog att använda på cykelbanorna. Då, för att de har den här layouten med 3 hjul, som man sa. 1 hjul i fram, 2 i bak. Och då blir de, fysikens lagar kräver då att de behöver vara breda för att de ska vara tillräckligt stabila. Så mellan 1 och 1,2 meter breda. Och då funkar de inte så bra i cykelinfrastrukturen. Och de har ingen fjädring heller, så att man, ja, de blir inte så smidiga att köra.
Nej, just det.
Så de testade våran och sa, okej, den här, nu har vi hittat någonting som vi vill testa. Och vad nu kul. Kör de pilottest.
Så om DHL väljer eran cykel så blir det till att börja producera cyklar då?
Ja, just nu är cykeln till 90-95% färdigutvecklad, och nu växlar vi över till att börja titta på produktion. De vill ha fler cyklar nu, men tyvärr så kan vi inte sälja några nu, för vi är inte igång med produktion där vi får ner kostnaderna tillräckligt ändå. Så det är vårt fokus just nu.
Vad produceras det nu?
Ja, vi bygger ju en förserie nu, och då är det den ingenjörsfirman som hjälper oss att utveckla den, som också producerar en serie om 11 cyklar just nu då. Men,
och sen blir det någon form av legotillverkning någonstans då, eller
hur? Ja, sen flyttar vi till ett land med lägre lönekostnad, förmodligen i Östeuropa. Vi kommer inte gå över till Asien just nu, eftersom det kommer fortfarande vara förändringar och så vidare av konstruktionen. Då är enklare om vi faktiskt kan åka till den som bygger ram och andra komponenter åt oss.
Ja, det är klart. Avstånd är viktigt här.
Ja.
Så att det här var en liten avstickare. Vi gillar avstickare. Det är
fast jag tror att det är inte en avstickare, utan det finns en annan sak med den här cykeln som är den riktigt intressanta ur ett logistikperspektiv. Och det är att det är inte bara cykeln som de är ute efter, utan de använder också ett helt nytt logistikupplägg med container. Så det här skåpet som är på cykeln, det är avtagbart.
Nu snackar vi.
Ja, så att jag har sett dina frågor som du har skickat till mig, som du vill gå in på under det här samtalet.
Mm.
Och där du undrar vad som rör sig i mitt huvud just nu, och det är nästan bara container i mitt huvud just nu. Container för citylogistik.
Det är ju väldigt spännande detta. Berätta mer. Den här containern, finns kanske bilder på den vi kan lägga in.
Ja, absolut. Ja. Det finns bilder, dels cykeln i sig, och sen när vi faktiskt när den skiftas från motorfordon till lastcykel. Men hela poängen för DHL Express är att de vill kunna använda sin befintliga logistikprocess. De har ju naturligtvis stora sorteringsanläggningar dit godset kommer med flyg, och där det sorteras upp och så lastas det i fordon. Och i det här fallet då, där pilottestet görs, där sorteras och lastas det i en stad som ligger 2,5 mil utanför den stad där den slutliga distributionen görs då. Och 2,5 mil, det är alldeles för långt för en lastcykel. Men då är den tomma containern där. Den lastas i samma process som man lastar de övriga fordonen. Containern lyfts in i en vanlig skåpbil. Den standard skåpbilen som de använder i Holland.
Okej, man lyfter den med en palllyftare eller liknande? Eller hur funkar det?
Jag tror att det går att välja några alternativ där, men jag tror att de lyfter in den med en truck.
En standard truck?
Idag, ja, precis. Men sen när den kommer körs in då till staden och den här möter lastcykeln. Där har vi en ramp så vi rullar över skåpet. Skåpet har hjul så vi rullar över skåpet över till cykeln och snäpper fast den på cykeln. Och det är en process som tar max en minut och skifta över den då till lastcykeln. Så då kan de använda sin befintliga logistikprocess men ändå köra med lastcykel i den här extremt cykelprioriterade staden Almere.
Man får ha en handoverpunkt bara då?
Ja, någonstans. Det är ju precis. De har ju ett garage för cyklarna så det är inget märkvärdigt. Utan det är
en terminal där helt enkelt.
En väldigt enkel terminal kan man säga. Ja. Det behövs egentligen inte utan det räcker att cykeln och skåpen möts och så kan man då med ramper och skifta över skåpet. Men här har de en fast punkt som de alltid skiftar över.
Det här är ju lite spännande. Och, eller inte så lite. Jag tyckte det här lät väldigt spännande.
Mm. Och jag tycker också att det blir mer spännande ju mer jag tänker på det.
Citylogistik är ju ett sånt ämne som alla vet expanderar.
Mm.
Vi har en ökande grad av urbanisering och som du säger energianvändning och miljöfrågan och allting driver
trängsel. Med skåpbilars tillväxt i större städer.
E-handeln ökar.
E-handeln kommer också.
E-handelsbranschen ökar ju något grymt och tvingar fram fler såna här mycket små sändningar och fler skåpbilar, fler såna enstycksleveranser till privatpersoner och annat, och allt det här kommer ju att driva på en utveckling mot det som ni håller på med naturligtvis, ett finare kapillärnät av mindre fordon och kanske till och med cyklar då. Väldigt, väldigt spännande, tycker jag. Något som jag håller på och tittar en hel del på och som jag antar att ni också har börjat titta på, det är ju hur man hanterar information och IT i de här systemen. För att cyklarna är ju, antar jag, en trång resurs. Det vill säga att man vill att cyklarna ska finnas där de behövs, när de behövs. Och man måste räkna in restider och backar ta lite längre tid och så vidare och så vidare. Har ni något mjukvarustöd för er planering idag eller funkar det ändå?
Ja, vi har ju haft ett mjukvarustöd från början. Men det har ju varit på ett väldigt enkel nivå med hjälp av Google. Deras standardgrejer. Men vi har kommit en bit på väg med hjälp av några Chalmers-studenter. Dataingenjörer som i ett projekt de gjorde kom. Kanske halvvägs med ett körordersystem till oss. Och det kommer vi nu ta i mål med hjälp av en annan person som kommer avsluta det. Så vi får en fungerande grundversion av ett körordersystem. Och det här kan man ju utveckla i all oändlighet till massa spännande tillämpningar. Sen om vi bara får grunden på plats så att säga. Vi kan lägga in en körorder, adresserna, tidpunkter. Vad det är vi ska köra, tilldela en förare och så vidare. Kunna klara att den är levererad. Får vi det på plats så kan vi lägga till allt möjligt spännande där till det systemet sen. Mm, så att, det har vi ju identifierat som en... Vi är ju inte så många än så länge, vi har inte så stor verksamhet. Men den växer och i förlängning ska vi växa mer som vi tänker. Då behöver vi ha ett bra mjukvarustöd.
Hur stor flotta är ni då?
Vi är ju 6 medlemmar och sen så har vi ungefär lika många... ekipage, det är lite svårt, det är ju släp och så att det finns lite olika kombinationer.
Du säger medlemmar, det är också ni har en organisationsform som man ofta ser i lastbilscentraler och annat. Alltså, ni är ett kooperativ?
Ja, precis. Ekonomisk förening som drivs enligt kooperativa principer.
Ja.
Och vi blev årets kooperativ häromveckan.
Jag såg det, gratulerar. Jag ska lägga en länk till det också. Vad innebär en sån utmärkelse?
Det innebär naturligtvis ett erkännande att vi gör någonting bra. De har lite kriterier då för vilka som kan bli årets kooperativ. Och sen så.
Vilka är det som utser årets kooperativ?
Det är ju en organisation som heter Companion som är ett statligt regionalt finansierad verksamhet för att stötta den kooperativa och sociala företagsformen. En liten prissumma och också en chans att vinna, för detta var för Göteborgsregionen, så då har vi också en chans att vinna på nationell nivå också.
Så ni går till riksfinal då?
Vi går till riksfinal, ja.
Spännande, precis. Med gala någonstans i Stockholm då?
Nej, det vet jag inte, men hur är det? Större pris.
Hur är det i Sverige? Ni är inte ensamma på marknaden i Sverige. Det finns väl andra städer. Men Göteborg däremot, är ni hyfsat ensamma eller? Hur ser det ut?
Med den här typen av verksamhet med lastcyklar så är det bara vi. Och jag vet, det har varit någon innan nosat, men jag tror att de la ner faktiskt.
Mm. Ser ni ett samarbete med DHL är ju lite intressant. Ser ni traditionella transportindustrin som en samarbetspartner eller som en konkurrent?
Det är nog mer som samarbetspartner. Mm. I Stockholm så är det ett företag som har lyckats väldigt väl att länka in sig till alla de traditionella transportföretagen och bli deras, så att säga, cyklar.
Mm-hmm.
Ett annorlunda affärsupplägg där de försöker vara så anonyma som möjligt.
Mm.
Helt svarta utrustning, inga loggor eller någonting. Mm. Och sen så teamar de upp då med alla de stora aktörerna och blir deras cyklister. Så när de kör åt Postnord och säger de hej, jag kommer från Postnord.
Mm.
Och kör de åt TNT och säger de hej, jag kommer från TNT.
Det här är ju en utveckling som man pratar om e-handel som är väldigt intressant. Och tittar man på vad e-handelsindustrin vill mest av allt så är det att få en bättre leveransupplevelse.
Mm.
För det är enda gången deras kund träffar en människa.
Mm.
Det är inte ens säkert att de gör det, för det kan vara dead drops och annat också som gör att man inte träffar en människa, men oftast är det man träffar en person. Och det är när man hämtar ut sitt paket eller det kommer någon att kränka på dörren.
Mm.
Och det ögonblicket är värt väldigt mycket för ett e-handelsföretag.
Mm.
Att det ögonblicket blir positivt. Så där kan jag nog tänka mig att det finns en nisch för den som jobbar med e-handel då.
Mm.
Att faktiskt kunna representera vem som helst.
Just det.
Det är en tanke.
Mm. Ja, vi har inget sånt samarbete idag, men vi pratar ju med dem. Och kan nog tänka mig att det blir något sånt, särskilt inom e-handel. Och om man ska börja med leveranser hem till kund på kvällen då, som inte har i Sverige, men som har i Holland.
Det finns en väldigt stor, det är också en av önske, både helgleverans och kvällsleverans. Mm. Och att kunden styr sista milen är väldigt eftertraktat bland e-handelsindustrin.
Mm.
Att de vill att transportindustrin ska funka utanför kontorstid också. Och det är klart det ställer krav på andra typer av system och andra typer av tjänster, andra typer av en annan inställning från en transportindustri som är van att bara ha företagskunder.
Mm.
Helt plötsligt får de kravställare som är privatpersoner och de har helt andra.
Mm, ja, det är annorlunda. Och lite stökigt. Väldigt många kunder som inte har så stora volymer eller väldigt små volymer.
De är inte vana transportköpare, de har ingen aning om hur det fungerar. Mm. Det finns mängder med svårigheter att ge sig in i den här. Jag drar parallellen till när Dell gick från på 90-talet från att bara marknadsföra sig till företag. För deras datorer var ju alltid made to order, det vill säga de byggde inte datorn förrän man hade beställt och de hade bara företagskunder.
Mm.
Och sen bestämde de sig för att nej, nu ska vi ge oss in på privatmarknaden. Och då ökar de i sin volym med flera 10-potenser. Men de ökar komplexiteten något fantastiskt också på grund av det enorma supportbehov som alla dessa användare genererar då. Vilket företaget, deras gamla företagskunder inte hade på samma sätt. Och det är klart, så blir det när man blandar in konsumenter. Vi är jobbiga.
Mm.
De flesta av oss förstår inte.
Nej. Allt samtidigt så är det ju, alltså om man går, det finns ju leveranser hem till konsument idag på dagtid i Sverige. Som ju är väldigt problematiska eftersom ingen är hemma.
Alla jobbar
så,
ju.
Ja, så får du ju mindre än 50% success, hit rate på leveranserna där. Men jag har pratat med DHL i Holland som jag har börjat med leveranser hem till konsument på kvällstid.
Mm.
Och gick från, nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt, men det var någonting, alltså från 45% till 95% när de började leverera mellan 6 och 9 på kvällen.
Mm.
Så att,
det måste betala sig ganska snabbt.
Ja. Så att jag tror att det är mer, visst det är jobbigt att jobba med konsumenter, men att göra det steget, det blir bara fördelar.
Ja, en bransch som e-handelsbranschen som växer så snabbt med double digits då varje år.
Mm.
15-20%, alltså det är ju ingen idé att ens försöka ignorera att kraven kommer att ändras. Så att det är intressant. Jag har en annan fråga angående er, för jag tycker det är lite, jag har aldrig använt, men jag kommer nog att börja testa lite och se hur det funkar. Samlastar ni?
Ja, där vi har möjlighet. Vi har, som jag sa, den här, vi kör ju catering, är vårt största område, då vår största kund. När vi sålde in det uppdraget från början så var det på ett erbjudande som byggde på att de fick ett lägre pris om de kunde lägga upp det så att vi kunde samlasta deras leveranser i alla fall. Så att vi kunde ta 2 eller 3 leveranser på samma runda. Då erbjuder vi ett lägre pris på stopp 2 och 3.
En hämtning och 3 stopp då?
Ja, precis. Men så att,
kan det hända att ni har 3 hämtningar och 3 stopp på samma runda så att säga?
Nej, precis. Och vi har inte de volymerna. Alltså det har hänt vid enstaka tillfällen när vi har haft, vi ska distribuera ut julklappar och sånt där. Då var det flera som ville få ut dem samtidigt. Så då kunde vi se, då var det verkligen enorma fördelar med samlastning. Och det var också då vi upptäckte att oj, jag tror vi behöver ett ordentligt körordersystem här, för att det blev ganska stökigt att hålla så många adresser och försöka optimera i huvudet.
Det blir med en gång väldigt, väldigt svårt.
Men än så länge så har vi det mesta av verksamheten är så fasta uppdrag. Och inte jättemycket, så att samlastningen är ju ännu så länge begränsad. Men det hoppas vi ska komma. Men det vi tänker mer på just nu, det är ju container. Alltså vilka möjligheter som öppnas upp med containerlösningar.
Jag ser ju hur många möjligheter som helst.
Och vi har glädjen nog, fick vi förra veckan besked från Energimyndigheten att vi får stöd att kunna testa containerlösningar i liten skala.
Grattis.
Ja, tack så mycket. Så vi ska få en liten elskåpbil som i alla fall rymmer en container.
Och för positionering av en container. Ja, just det.
Ja, för att vi ska kunna då, säg till exempel då, ett case där vi har en kund som kanske har sitt lager 1-2 mil utanför Göteborgs centrum. Man har grejer som de behöver ha distribuerade inne i centrum. Då öppnar ju containern upp möjligheter att vi kan komma och lämna en tom container till dem först. Och sen så lastar de den. De har kontroll över vad de fyller den med. Och sen kommer vi och hämtar den fyllda containern. De får en tom igen. Vi kör in den fyllda containern till vår terminal som ligger strax utanför centrum. Där vi, dels kan vi mellanlagra den lite grann i terminalen, eller om vi skiftar över den direkt till en cykel och sen sköter vi distributionen med cykeln in i stan. Och då genom den kombinationen så har vi, då har vi ju utökat möjligheterna att köra med lastcykel. Det hade man kunnat göra utan container också, men det här blir en smidigare hantering och det blir tryggare för kunden, så att de vet vad de stoppar i containern. Den är stängd hela vägen fram tills den kommer till
distributionen. Ja, det blir en skalbar ett skalbart system. Det är så, alltså, det är så styckegodssystemen fungerar idag, fast i mycket, mycket större skala. Man jobbar med trailers istället för containrar, med små då, som går mellan terminalerna. Och lastpallar som är en typ av enhetslast också, även om den bryts aldrig mellan kunder, utan den äger varje kund. Men principen finns ju där.
Och sen kan man ju, nu testar vi det på liten skala. Och sen naturligtvis så vill man ju att ett större fordon ska kunna åka och göra större runder med många containrar från olika och in till terminalen. Och sen så är det många containrar som distribueras ut. Så det finns en skalbarhet på det sättet också.
Pratar man eldrivet då? Ett tåg eller hur fungerar det? Måste det vara cyklar? Är det det som, eller... Det finns eldrivna distributionsfordon också. Vi har ju stadsleveransen här i Göteborg. Ja, precis.
Jo, när man ska hämta in containrarna så... det är ju... De tågen har ju sin begränsning att de inte är så snabba. Det här bygger ju på att vi kan ha ett stort upptagningsområde där avstånden är ganska långa.
Mm.
Och då bygger det på att vi kan nyttja de hastigheterna, de högre hastigheterna på lederna för att vi ska kunna få en effektiv... De går ju 45 de här max, de som används nu, men det kanske finns andra. Vi kommer använda en elskåpbil då, i det här testet som vi har fått från Energimyndigheten.
Har ni benchmarkat er mot vanliga budföretag vad gäller centrum, leveranstider och servicenivå i centrum?
Ja, lite grann priser och sådär, ja. Vet vi.
Hur lägger ni till alltså, tidsmässigt?
Ja, är det centrum vi talar om, då är vi ju snabbare.
Jag kan nästan tänka mig det. Ja.
Så är det ju. Mm. Och nu ser vi särskilt nu, vi har börjat med nya adresser. Vi passerar Korsvägen. Ja, i morse har jag passerat Korsvägen 4 gånger. Mm. Vi har uppdrag åt en kund där som vi kör frukostbröd och post. Mm. Och jag vet inte om vi hade klarat det ens med motorfordon. För att det är ju stopp vid Korsvägen.
Ja, för det är ju, cyklarna, de är ju inte jättesmå. Men ni får lov att köra på cykelbana med dem.
Mm.
Hur går det ihop?
Ja, det här, om vi återkommer då till vår fyrhjuliga cykel. Ja. Så är det här är också en av anledningarna till att DHL Express valde våran.
Mm.
För att den är gjord för att kunna funka i cykelbanenätet.
Så den är lagom liten, eller tillräckligt liten för att få lov att gå där?
Ja,
jag vet inte vad kriterierna
är. I Sverige, reglerna ser olika ut i alla länder. Men i Sverige så har vi bara en kvalitativ regel som säger att fordonet ska vara trafiksäkert. Det är mer eller mindre allt som står.
Men det får ha motor och så, eller?
Ja, elcykel. Det räknas som cykel om du har elassistans med en kontinuerlig märkeffekt på max 250 watt.
Mm.
Som inte hjälper till i hastigheter över 25 km i timmen. Och som inte går att driva utan att samtidigt trampa. Då räknas det fortfarande som elcykel.
Ja, så man får inte ha ett gasantag och sitta och vila?
Nej, det får man inte. Utan det är en del som rycker den sladden, men
det är tramphjälp.
Det är det som gäller för att det ska räknas som cykel. Annars så blir det ett annat typ av fordon.
Är det moppe?
Ja, fast inte automatiskt. För den måste faktiskt typgodkännas för att det ska bli moped. Så att det blir ett olagligt fordon om man ska gå rent juridiskt. Men våran cykel då, den är dels tillräckligt smal. Den är bara 86 cm bred. Vilket är jämförbart med en vanlig cykel med styre och lite vingelmån.
Mm.
Det är några centimeter smalare än familjelastcyklar där du kan ha två barn i en låda i fram. De är 90.
Mm.
Och sen så är de tillräckligt snabba för att det är få som behöver köra om oss, utan vi kör oftare om andra. Och de är dessutom tillräckligt låga så att andra cyklister ska kunna ha en obruten trafiköverblick de kan se över.
Ja, för man ligger framför.
Sitter precis liknande position som du gör en bil. Om vi kör upp bredvid en bil så kan vi vrida på huvudet och ha ansiktet i samma höjd som föraren i bilen.
Men ut och kör på trafikerade vägar också naturligtvis?
Sällan faktiskt.
Det finns cykelbanor där ni kör?
Vi har faktiskt rätt mycket cykelbanor i Göteborg, även om kvaliteten på dem man kan ha synpunkter på det, men det finns ett väl utbyggt cykelbanenät. Det gör det, så att det är enstaka fall som vi kör på körbanan.
Levererar ni in kvalitetsrapporter till gatubolaget?
Nej, det skulle vi gärna göra om vi fick betalt för det. Det finns ju felrapporteringssystem som trafikkontoret står för, men vi har inte tid att rapportera in allting. Vi gör det gärna om vi får betalt, men vi skulle behöva lägga väldigt mycket tid om vi skulle rapportera varenda.
Ni hade behövt en app, naturligtvis.
Ja, det finns ju app. Trafikkontoret har ju appar för flera.
Och i ert synfält, eller några fräcka Google-glasögon eller något annat.
Ja.
Så att ni blinkar tre gånger med höger öga. För
Jo, eller om vi filmade hela sträckan. Men då hade man ändå behövt sitta i efterhand och gå igenom och sen märka upp och man måste skriva vad är problemet här. Allting sånt här tar tid, så att vi hade gärna hjälpt till med det, men då behöver vi ha betalt.
Jag tror om det är någon från Göteborgs stad som lyssnar här, så är det här en liten idé. Använd professionella aktörer för att samla in data från vägnätet.
Mm.
Det är värt en slant, tror jag. Spontant att få in kvalitetsdata.
Ja, du vet inte om du har sett vad du... Det har ju varit lite grejer i GP de sista dagarna. Där GP uppmanade sina läsare att rapportera in problem i cykelinfrastrukturen. Och inom ett dygn så hade de 1600 anmärkningar.
Ja, det finns ju engagerade... Det finns folk som är engagerade naturligtvis inom detta. Och det är fler och fler som rör sig med cykel. Vi har ju styr och ställ till exempel.
Mm.
Som verkar expandera för varje år.
Mm, det har blivit en enorm succé.
Ja,
jättekul.
Mycket på grund av den låga tröskeln tror jag. Att det kostar nästan ingenting.
Nej, 75 spänn för en säsong.
Ja, och då får du låna cykel fritt i en halvtimme.
Mm.
Och så betalar du för en halvtimme, två och tre. Och så
Jag trodde själv inte... Jag kunde själv inte säga att jag skulle använda dem. Men det gör jag faktiskt nu. För att det kommer tillfällen när man behöver röra sig. Och då går det snabbare än att ha spårvagn.
Ja. Ja, men det gör det ju ofta. Det tror jag också. Framförallt, jag kan tänka mig att det finns en balans där det är mellan uppför och nerför. Att de flesta cyklarna samlas någonstans nere vid Brunnsparken.
De har ju problem med
köras,
ja,
köras upp.
JCDK, ja. Hur det nu uttalas.
Ja, just det.
Kör ju runt de här med skåpbil. De hinner ju inte med riktigt.
Kan det ha varit något för er?
Ja, vi har
en tomtransport upp för en backe. Kan ni ta med ett par sådana?
Vi har erbjudit våra tjänster där, men det har inte blivit något än.
Nej. Det är livet för en entreprenör, alla dessa idéer och sen inte alla som förstår storheten i dem.
Nej.
Jämt och ständigt.
Ja, vi har en ny semitrailer som passar väldigt bra för det. Så vi...
Semitrailer?
Mm. Ja, det är ju en av tankarna med den här cykeln, fyrhjuliga cykeln. Mm. Anledningen till att den blir smal, det är att vi placerar lasten ovanför hjulen. Precis som lastbilar gör.
Inte mellan hjulen.
Inte mellan hjulen. Just det gör att vi kan spara in de här sista 10 centimeterna.
Mm.
Eller 15 jämfört med de här trehjuliga. Och det fjärde hjulet och den sittande sittpositionen gör att vi får stabiliteten. Så vi inte behöver ha en större bredda än en EU-pall.
Mm.
Och några centimeter till.
Mm.
EU-pall är ju 80 cm på bredden. Och så behöver
så ni kan ta en pall på?
Vi kan ta en pall fast, och det är en jättestor poäng med att vi har EU-pallmått inne i skåpet. Men det är inte för att vi kör in en pall där, utan det är för att alla andra lastbärare är ju, kommer ju från det här måttet. Så att till exempel Bröbacken, som är vår vanligaste lastbärare, är ju 60 gånger 40 cm. Så då får vi plats med 4 sådana på ett...
Just det.
Och då kan vi bygga det 6 högt i våran enkubiks skåp med 24.
Hur tung last klarar ni av att ta?
Vi säger funktionellt här i Göteborg säger vi 125 kilo. Cyklarna klarar mer, men det går för långsamt. Det blir liksom inte någon... Vi skulle kunna sätta en högre gräns, men det blir inte... Alltså det ska vara ekonomiskt och det ska vara... realistiskt också.
Så ja, och väger det för mycket så blir hanteringstiden i ändpunkterna längre också väl. Alltså det ska lastas och lossas och det tar tid
att bli mycket. Eller? Har man ju samma för alla, även med lastbil så att säga. Så att det...
Ja, men den blir inte obefintlig eller den blir inte obetydlig när man har fullt last naturligtvis.
Nej.
Det...
Alltså det är ju handburet som gäller för oss så att man får springa in några gånger. Ibland kör vi möbler också då, då behöver man ju ha hjälp av en till som,
ja, just det.
Som bär.
Ja, för det ser ni gör lite sånt också. Bärhjälp såg att ni hade på er hemsida.
Ja, ibland vill ju folk behöver ha flyttat en säng eller en fåtölj. De har inte bil och då är alternativet antingen får de åka och hyra en bil då, eller skåpbil.
Eller så bokar man någon, ja.
Eller så tar man oss och då slipper man dessutom göra arbetet då och det blir ungefär samma kostnad.
Mm, mm, mm. Mycket, mycket spännande.
Men jag skulle vilja fråga dig något här om jag inte
vet. Självklart, det är väldigt sällan för att följa med.
Ja, precis. För att som sagt, det är med container då det är ju dominerande i den stora logistikvärlden.
Oh ja, helt och hållet.
Vad skulle du säga är de, alltså när containern kom, vilka är de stora, vad var de stora fördelarna? Vilka är de stora fördelarna med att gå över till container?
Den stora fördelen, den absolut största fördelen är ju standardiseringen.
Mm.
Att du med samma hanteringsutrustning kan hantera gods var du än är i världen på en landterminal, på en järnvägsterminal, på en hamn.
Mm.
Fartygen byggs för att hantera de här fyrkantiga lådorna.
Mm.
Så du når väldigt snabbt en storskalighet i det. Det är det som en av de stora anledningarna till att vi har den världshandeln vi har idag, mm. att vi kan köpa gods från hela världen, mm. är att så fort du lägger godset i en container,
mm.
så är det inte produkter längre. Det är en container, mm. som ska flyttas. Och flytta container är vi jättebra på.
Mm.
Samma gäller ju trailers, fast i mindre skala. Mm. Och där är det lite bökigare, för där har man olika längder, olika system, ja, och sådär. Men just containern, det är en extremt lyckad standardisering.
Mm.
Som har tagit sin tid. Det är ju mer än 50 år sedan de kom.
Ja, okej.
Okay. Nackdelen då?
Mm.
Nackdelen med den här standardiseringen är att ingen container är ju, eller nästan ingen container är ju full.
Nej.
Det är en trade-off mellan hög grad av standardisering och skalfördelar,
mm.
och individualisering och anpassning till enskilda behov och enskilda.
Mm.
Så ska du transportera en container till exempel från härifrån till någonstans i Asien,
mm.
så måste den antagligen gå via någon eller några av de stora hamnarna, och sen, mm. får du lösa transporten därifrån bäst du kan till, mm. och du ska till inlandet i Kina till exempel. Mm. Kör man vägtransport eller flyger, ja, då har du mer direktaccess, mm. till orten i fråga. Men med andra nackdelar som följd då. Så att, mm. den här stora standardiseringen tvingar ju fram en lika behandling av allt, mm. gods. Trots att visst gods kanske hade mått bra av att komma fram lite snabbare. Eller visst, mm. gods hade kunnat ta lite längre tid på sig. Och, mm. och där är något som transportindustrin brottas väldigt mycket med. Just att hantera individuella krav. Och det är därför konsumenterna är så, har upplevt i alla fall, som så krångliga då. För att man kan inte ta emot gods på kontorstid och så vidare då. Det vi pratade om innan. Men, ja. Det här blir, ja. Mer och mer vanligt. Och det är tack vare att man använder IT-system som man klarar av, mm. att hantera,
mm.
de här komplexa kraven. Mm.
Kan du se samma fördelar i citylogistik? Att man kan uppnå fördelar med att gå över till containerhantering även i citylogistik?
Ja, så länge det inte påverkar kostnad eller servicenivå,
mm.
negativt, så tror jag mycket väl att det skulle kunna vara alldeles lysande. Jag blev väldigt exalterad när jag hörde att ni höll på med container här, för det är liksom, mm. en sån grej som jag tror skulle kunna bli en skalbar. Framförallt att, som du sa, det är det caset att man ställer ut en container till en kund.
Mm.
Kan vara en butik eller kan vara någon som är e-handlare till,
mm.
exempel.
Mm.
Som får lasta sitt gods i den, och sen bryts det här godset. En del, mm. av det ska vidare lokalt, en del av det ska kanske till andra städer eller, ja. Andra länder.
Precis.
Men att det finns någon form av terminalhantering. Det tror jag kan nog vara en sån, ja. USP.
Jo, du skulle kunna packa container på en terminal i Stockholm. Den här ska till Stockholm, den här ska till Malmö, den här ska till Göteborg. Färdigpackade,
ja,
de små containrar som ska ut sen i stadskärnorna.
Går du in i en styckegodsterminal idag, så ser du ett antal portar.
Mm.
Två rader med portar, en, mm. på vardera sidan av byggnaden, ofta. Och över portarna, eller i anslutning till dem, så står det ett antal postnummer, eller,
mm.
koder.
Mm.
Fjärrgodset så står det de första siffrorna i destinationspostnumren, och ankommande gods så står det de sista siffrorna.
Just det.
Och det här representerar zoner eller linjer eller, mm. något liknande då.
Mm.
Den typen av logik gör att man kan hantera ganska stora godsmängder utan att behöva plocka in mer folk, mm. till exempel. Man får en väldigt, väldigt robusta, de här systemen. Mm. Men problemen är ju att de går aldrig till 100%.
Nej.
Det är ju nackdelen då.
Mm.
Man har alltid en förlust, mm. någonstans i dem. Men de är å andra sidan väldigt robusta och klarar av kortsiktiga volymökningar väldigt bra.
Mm.
Så att, mm. Men det är ni som är en mindre aktör, ni måste ju hela tiden tänka på beläggning.
Mm, absolut.
Det är ju det viktigaste, ja. Måste det vara för er.
Jo, nej, det är en utmaning. Samtidigt som vi har fått... Vi var själva väldigt inriktade på att nej, men vi måste få en jämn beläggning över dagen.
Mm.
Men så har vi fått lite affärsutvecklingshjälp som sagt att nej. Jag menar, är det mer att köra en viss tidpunkt på dagen, ja, mm. men då ska ni ju in med folk och utrustning, mm. så får ni lösa det så att det ändå blir ekonomiskt.
Mm.
Så att det är vi mer inne på nu.
Ni är ju en ekonomisk förening. Jag har jobbat i den branschen tidigare på, mm. på vägtransportsidan. Den typen av organisationer är ju traditionellt sysselsättningsmaximerande. snarare än vinstmaximerande.
Mm. Och vi ska ju generera alla
ska ha jobb då. Jag vet inte vad ni gör för fördelning. Kanske hemligt, det vet inte jag. Fördelningsmodell mellan er som är medlemmar eller delägare. Mm. Om den som cyklar mest får högst lön. Eller
nej, vi har... Än så länge gör vi så här att vi tidrapporterar noga. Mm. Och vi har ju fyra olika uppgifter. Mm. Där själva körningarna är en. Och sen har vi tre olika områden som vi kan lägga tid på. Och idag så fördelar vi ut överskottet enligt arbetad tid. Mm. Helt enkelt.
Mm. Så att, ja, det är klart. Då finns det en mekanism som säger att jo, men om den här personen inte har hunnit jobba ihop lika många timmar som de andra, så skickar vi det jobbet till den personen.
Mm. Mm. Jo, absolut.
Alltså att det finns någon form av sysselsättnings maximering.
Nu blir det inte så i praktiken för alla, eftersom vi är så pass små så har
alla har fullt
sidoverksamheter också. Okay. Så att det handlar mer om hur mycket tid kan vi lägga på någon person så att det passar dens vardag. Så har vi det än så länge, men det är ju snart når vi en brytpunkt.
Men säg när ni är 70.
Ja, eller när vi drar in så mycket pengar att vi kan betala riktiga löner.
Mm. Ja. Alltså det, alla förstår, det här är en startup-verksamhet och måste finansieras. Så du nämnde att du har inte tagit tre bolag.
Vi har inte tagit några lån för det heller, så att vi är helt egenfinansierade.
Ja. Ser ni möjlighet att finnas i andra städer med ett varumärke i alla fall?
Ja, det är ingen...
franchise eller...
Ja, inte franchise, men något liknande upplägg. Absolut. Vi har ska träffa norrmän här nu med ett par dagar som har uttryckt intresse.
Mm.
Vi har ju vår vision där vi vill att vi ska ersätta så mycket transporter i städer som möjligt med mer hållbara och transporter som också leder till trivsammare städer. Så det står i vår vision. Så att vi vill finnas på så många ställen som möjligt.
Mm. Men ni vill inte slå er in på persontransportsektorn?
Möjligt att vi kommer att testa lite taxi sådär. Men vi tror att det är mer av en rolig grej som vi kan få PR på än något riktigt bra liksom affärsmässigt.
Mm.
Man ska aldrig säga aldrig, men vi kanske kommer testa det lite grann, men tror inte det kommer bli något stort affärsområde.
Nej. Mycket spännande. Om vi ska blicka lite framåt. Och nu får du spekulera fritt.
Mm.
Hur ser det ut om 10 år?
Tänker du på godstransporter i städer? Eller?
Jag tänker på allt möjligt. Hur ser cyklarna ut? Hur ser plingtransport ut om 10 år? Hur ser det ut med våra distribution i städer om 10 år, till exempel?
Ja, vi har ju naturligtvis vuxit då. Finns på många ställen. Men vi får ju jättebra indikation på att de här cyklarna vi tagit fram verkligen är... fungerar bra, så att det tror vi det kommer synas många sådana. Den kommer också i en persontransportversion, så det, på den sidan med cykelutvecklingen där är vi inne i persontransport.
Yeah.
Fast mer, alltså den egna persontransporten, att sitta och åka ensam i bil, 2-3 kilometer i stan för att det regnar ute, det ska vi ersätta till att åka ensam i vår, väl av Armadillo 2-3 kilometer till mötet i kostym. Så där kommer nog få se en del sådana cyklar. Men sen hoppas jag att containertänket slår igenom för citylogistik. Och det behöver inte bara vara containrar på vår skala, så här cykelskalan, utan man kan tänka sig containrar för de här eldrivna distributionsfordonen också.
Mm.
Alltså en mellanstorlek där jag också tror det finns mycket att hämta. För att till exempel kunna introducera det här, jag vet inte, har du hört det här begreppet feedering eller?
Jo då.
Ja, så att börjar man med container så kan det ju innebära att de stora transportbolagen blir mer positivt inställda att släppa ifrån sig godset, att det körs ihop med konkurrenternas gods på samma stora fordon, och man introducerar container som är stängda, ingen kan göra någonting.
Container blir jämförbar med en pall.
Fast det är mer...
Flyttas till en annan adress.
Jo, det är ju en lastbärare, samtidigt som du kanske känner dig mer trygg om det finns inlåst i en container. än om det bara står på en pall med kanske med lite plast runt, eller om det står en gallerbur.
Ja, och att man förbereder sin sändning för en intermodal transport inkluderande cykel redan från början.
Ja, precis.
Att det blir en lastbärare som går att hantera.
Ja, och att containern är låst under vägen då, så att man vet att ingen kommer in i det här.
Mm.
Det
är så. Hur ser det ut på IT-sidan om 10 år, tror du? Vad kan man se för funktionalitet?
Ja, det är ju, man kan ju, det blir ju mer det här som vi bara har sett tecken på än så länge från Uber och så här då, att du har liksom stenkoll på vart ditt gods är. Jag vet inte om du har beställt mat från mat.se någon gång.
Nej.
Där du kan följa, där du kan se vad lastbilen är med en blå punkt på karta och hur många stopp den är kvar innan den kommer hem till dig.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det finns ju redan idag, men sånt blir ju en självklarhet att kunna spåra godset på den detaljnivån, och att du alltid får bekräftat när nu är det levererat på sekunden.
Då pratar vi kundens nytta. Hur är det med er användning av IT?
Ja, då vill vi ju naturligtvis ha stöd för att kunna samlasta liksom så mycket som möjligt. Och det är ju, samlastning är ju, det var ju en bra fråga du hade, för att samlastning är ju så här nyckeln till att kunna tjäna några pengar.
Att vara ute och åka av mer än en anledning på
att,
väg, va?
Ja, att du inte behöver, att du inte behöver gå runt på att köra gods från A till B med bara, och du bara gör ett uppdrag på att köra den sträckan, utan du kan uppnå flera nyttor på samma sträcka. Det är ju först då som det faktiskt kan bli någon rejäl avkastning på.
Så är det ju i transportindustrin. Mm. Det är hela tiden ett jagande på den där sista marginalen.
Mm.
Naturligtvis.
Och det är ju naturligtvis samhällsmässiga fördelar också om du får, kan klämma in mer, samlasta mer.
Mm. Mycket spännande detta. Det ska bli väldigt kul att följa utvecklingen.
Jo, vi ser mycket fram emot att få börja testa containerupplägget här nu i stan. Kommer få grejerna förhoppningsvis före sommaren i alla fall. I alla fall så drar vi igång direkt efter
sommaren. Själva containern, nu har jag ju inte sett någon sån container, men är de modulära så att de går att koppla ihop på något sätt? Eller hur har ni tänkt
det? Containern är ju också, det är ju sin linda. Vi har gjort vi har gjort en container till DHL Express. Det var första skottet.
Prototypen.
Ja, den används ju nu. Den är ute och rullar nu, förmodligen i Almere i Holland.
Mm.
Den fungerar, men det finns jättemycket utvecklings... potential på den. Och det har ju, vi var ju presenterade här på den internationella lastcykelkonferensen i Nijmegen, det finns en sådan för ett par veckor sedan, och naturligtvis så kom det ju många rop direkt på omstandardisering.
Ja.
Och det är klart, mått och de här fastsättningspunkterna då, så att de blir standardiserade. Om vi har hjul på dem, det ska vi ha, så att spårvidden så att säga är rätt där med ramper och sånt.
Där kan man ju lära sig av den bökiga process som godscontainern har genomgått genom åren. Det är ju inte, det var ingen enkel resa fram till den containern vi ser idag. Det var många varianter och många stora aktörer som investerade i många olika typer och så vidare.
Som alltid när det är standarder så standarder har två, tre olika som konkurrerar och sen blir det inte slut.
Kanske.
Eller
så har hanteringsutrustningarna anpassat sig för att klara alla tre.
Mm.
Det finns många sätt. Men här är man först och visar på något som ingen annan har en anledning att tycka är dåligt.
Mm.
Så kan man nog klara sig ganska långt.
Mm. Det viktigaste är ju de yttre måtten. Och att och liksom fastsättningspunkterna.
Mm.
Sen är det också en skillnad jämfört med de vanliga containrarna, att det här ska kunna användas för distribution också, så att dörrar eller luckor eller rullgardiner behöver ju vara någonting som är snabbt och smidigt att öppna och stänga och låsa, vilket man inte behöver ha på en vanlig container där just du kan ha hänglås och grejer. Men det blir ju en förbökig hantering.
Mm.
Så det blir ju någon slags mix av container och liksom distributionsskåp som vi behöver få fram.
Mycket spännande. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Du ska ut i backarna nu igen här i regnet i Göteborg.
Nu är det en förskola och en skola som ska få mat.
Ja, då ska vi inte låta dem gå bli hungriga, de stackars barnen där. Tack så mycket.
Tack så
Logistikpodden.